Jag har som överskrift Bezalel, byggmästare och konsthantverkare. Och då handlar det om tabernaklet, som ni kanske förstår, om ni känner till Gamla testamentet och förebilderna där. Men det är ju en förebild på Jesus i Nya förbundet och verkligheten som kom. Detta är ju skuggan vi har i Gamla testamentet som vi läser om. Så egentligen skulle det heta byggmästaren och konsthantverkaren Jesus. Nu är det så att jag kommer inte att hinna allt jag har, för ofta är det så när man studerar och när man ska förbereda sig att det växer och blir mer och mer. När man blir inspirerad själv och älskar att studera Guds ord och fördjupa sig. Så jag kommer att dela upp det. Jag hoppas jag hinner en del av det här, så kommer jag fortsätta nästa parousia-möte i så fall på del 2. Tabernaklet skulle byggas, det var ju en helgedom, därför att Gud ville bo mitt ibland sitt folk med sin närvaro. Kan vi läsa om i andra Mosebok 25. Och det skulle göras exakt efter den mönsterbild som Mose hade fått av Gud. Och allt i tabernaklet, det pekar på Jesus, på hans tjänst. Både inredning, eller vad man säger, möbler, former, färger, varje detalj, måtten, allting pekar, har en förebild alltså. Och det vi läser om, som läggs ut, uppenbarelserna i ordet som vi läser i Nya testamentet, allt det är ju hämtat också från och har grunden här i förebilderna. Det är ju känt bibelord i Johannes evangeliet 1:14, där det står om Jesus, och ordet blev kött och bodde, eller tabernaklade, som ordet också betyder, bland oss. Så här har vi skuggan med symboliker som pekar fram mot verkligheten själv, som är Jesus Kristus, som Paulus skriver i Nya testamentet. Tabernaklet var också en bild på Guds församling som uppbyggs till en Guds boning av anden, som det står i Efesierbrevet 2:22. Jag nämner bara bibelorden där. Det är också en bild på oss, var och en, varje troende, varje frälst, som är ett tempel åt den helige ande. Kan vi läsa bland annat i 1 Korinthierbrevet 6:9. Och det är en bild på det himmelska tabernaklet, som det står om i Hebreerbrevet 9:24. Halva himlen alltså, nämns ju också i Uppenbarelseboken. Jag vill ta ett exempel bara på detta med Jesus. Det är ju mycket diskussion har varit. Är Jesus Gud? Är Jesus gudomlig? Vem är Jesus? Och det finns många villolärare och villotankar och villospår om detta. Här har vi en förebild. Och det är nådastolen. Det var ju locket som låg över arken i det allra heligaste. Nådastolen, eller försoningsmedlet, som det översätts i 1917 års översättning. Nådastolen var gjord av rent guld. Och vi läser förresten också i Romarbrevet 3:25 att Jesus är vår nådastol. Den var gjord av rent guld med två keruber ovanpå, på varje sida så att säga. Varje ände där på locket över arken. Och guldet, när det är Gud som har förebilden, då är det alltid det som är från Gud. Det är gudomligt, det är heligt, det är rent, det är fullkomligt. Så det här är alltså en bild på Jesus, en bild på att Jesus är Gud. Han är sann människa, han är sann Gud. Och keruberna här, det är ju två änglar som var vända mot varandra. Och där ser vi också uppfyllelsen i Johannes 20:12. När Maria kom till Jesu grav, den är tom, hon är förtvivlad. Vad har hänt? Och så står det, hon fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. Den ene vid huvudets plats och den andra vid fötternas. Här har vi bilden, uppfyllelsen av förebilden av nådastolen med keruberna i guld. När Jesus hade uppstått. Där sitter två änglar, eller keruber om du så vill. Arken var gjord av akacieträ. Den var överdragen av rent guld. Står det, det är också en bild på att Jesus är sann människa. Han kom, Gud i mänsklig gestalt. Han tömde sig inte på sin gudomlighet, på sin gudom, men han tömde sig på, lämnade, gav upp sina gudomliga rättigheter. Men han är fortfarande Gud och gudomlig. Och det är väldigt stor skillnad på Jesus Och den första Adam som vi läser i första Korintherbrevet 15:47. Den första människan, alltså Adam, eller Adam och Eva, var av jord, jordisk. Den andra människan kom från himlen. Eller som det står i engelska Bibeln King James. Den andra människan är Herren från himlen. Jesus är outstanding. Han är unik. När det nu gäller tabernaklet och alla dessa förebilder så kan det ju vara märkligt då med ett bildförbud i buden, de 10 budorden. Liksom manipulerats eller glömts eller vad man nu har gjort under kyrkohistorien tagits bort det här budet. Men det andra budet handlar ju om ett bildförbud som gäller oss. Och det handlar naturligtvis om i samband med tillbedjan. Du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Så står det i andra Mosebok 20, vers 3. Varför? Ibland så måste vi följa Guds bud fast vi inte alltid förstår innebörden eller orsaken. Men vi vet att det Gud har sagt är alltid bäst och det är alltid rätt och det är alltid sant. Men vi kan också förstå att de här, en sån här bild, en avbild, en bildstol, tar väldigt lätt fokus och uppmärksamhet från Jesus själv, från Gud, när vi tillber. Därför så är det förbjudet med en bild. Och det är vad andra budet handlar om. Vi kan också läsa om detta i första Johannes brev, kapitel 5 och vers 20 och 21. Vi vet att Guds son har kommit och gett oss förstånd så att vi känner den sanne och vi är i den sanne i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det eviga livet. Kära barn, var på er vakt mot avgudarna. Eidolon på grekiska betyder också en avbild. Det är ju samma innebörd som bildförbudet i de 10 budorden. Det kan också beskrivas en bild eller något som representerar något. Vi har kors. Men kors i allmänhet är en symbol. Det är symbolik. Det är inte en avbild. Det är ingenting vi använder som något medel. Det är inget vi ber till. Det är en symbol. Men en ikon, det är en avbild som man inviger på speciella sätt. Som man ser som ett hjälpmedel för att nå Gud. Det faller under förbudet i andra budet. Det är en avbild. Det är en avgud. Och ikoner är ju ursprungligen hämtat från österländsk andlighet. Och på en hemsida i en ortodox kyrka så säger man så här. Ikonen är som en stege som leder oss till himlen. Och då förstår vi att det här, då har man kommit fel här va. För om man talar om en stege, för det första så har vi Jakob som hade en dröm om en stege. Som var medlare mellan himmel och jord. Som naturligtvis är en bild, en förebild på Jesus själv. Man kan inte byta ut Jesus mot någonting annat. Då är man fel ute. Och det står ju också i 5 Mosebok 12. Tydlig varning för att inte, för Israels folk när de kom in i landet, och det gäller ju än idag. Att försök inte att fira gudstjänst eller att tillbe som hednafolken gör. För de gör allt det som är avskyvärt inför Gud. Ni ska inte fira gudstjänst eller tillbe på deras sätt. Det var väldigt tydligt där. Och vi förstår ju det att om Gud varnar oss för någonting, då är det för att skydda oss från att komma fel. Från att komma in i andligt mörker och förvirring. Och komma på avvägar. Det är därför han gör det av kärlek naturligtvis. Men nu ska vi läsa om tabernaklet här och om den här Bezalel bland annat då som var kallad här av Gud. Andra Mosebok 35 från vers 30. Mose sa till Israels barn: se, Herren har kallat Bezalel, son till Uri, son till Hur av Judas stam. Och han har fyllt honom med Guds ande, med vishet, förstånd och kunskap och med skicklighet i allt slags hantverk. Så att han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld, silver och koppar. Slipa stenar för infattning och snida i trä. Ja, utföra alla slags konstfulla arbeten. Åt honom och åt Oholiab, Ahisamaks son av Dans stam, har han också givit förmågan att undervisa andra. Han har fyllt deras hjärtan med vishet att utföra alla slags snideriarbeten och konstvävnader och brokiga vävnader av mörkblått, purpurrött, karmosinrött garn samt fint lingarn och andra vävnader. Ja, att utföra alla slags arbeten och tänka ut konstfulla verk. Vi går till också till Andra Mosebok 31:11. Och här har Mose räknat upp alla möbler, alla kläder och ingredienser i tabernaklet. Smörjelseoljan, rökelsen och allt det andra. Och så säger han, i allt detta skall de utföra sitt arbete så som jag har befallt dig. Herren sa till Mose, säg till Israels barn. Det här avslutar han med sen efter. Mina sabbater ska ni hålla, till det är ett tecken mellan mig och er från släkte till släkte, för att ni ska veta att jag är Herren som helgar er. Om man ser tabernaklet ovanifrån, det kanske ni känner till allihop, men det kan alltid finnas någon som inte har hört eller läst om det här med tabernaklet. Så har vi först brännoffersaltaret, man kommer in på förgården. Och sen kommer kopparkaret med vatten. Sen går man in i det allra heligaste, det heliga och det allra heligaste, ska jag säga. Först kommer man in i det heliga. Då har man ljusstaken av guld till vänster. Till höger är skådebrödsbordet. Och rakt fram har vi rökelsealtaret. Det är ju förebild på bönen, bönerna. Och längst in är det allra heligaste med arken och nådastolen. Och det är en bild på Guds tron. De här möblerna eller inredningen bildar ovanifrån ett kors. Och det här är genomgående hur allt pekar på Jesus och på hans tjänst. Och vad han har gjort för oss. Och vi talar om att allt måste gå genom korset. Det är en ett vanligt uttryck bland oss som tror. Och det innebär att vi låter Jesus vara Herre. Att vi överlåter varje område till honom. För korset är då, det är en reningsprocess för oss. Det är att våga släppa taget, att våga överlåta åt honom. Att våga ge honom allt i våra liv. Men också den processen, överlåtelseprocessen, den vill Jesus leda och vara Herre över. Ibland kanske det kan vara så att vi kämpar med någonting som vi tycker, nu måste jag ha hjälp med detta. Nu måste Gud höra min bön i detta. Men det kan ibland vara så att Gud faktiskt bearbetar och arbetar på något annat område i våra liv. Har ni varit med om det? Jag har varit med om det faktiskt, när Gud visar mig. För jag tyckte, men det här, det vet jag. Det var i början när jag kom tillbaka till Jesus. Men det här vet jag, det här är inte bra, det här är inte sunt. Det här måste jag sluta med. Det var bland annat cigaretter och rökning. Och det var som att Gud inte hörde min bön. Och jag ropade, jag bad och jag kämpade. Tills jag insåg att det var någonting annat han pekade på. Som han ville ta tag i just då. Rökningen där tog han sen också. Och det var en historia där med. Hur jag fick lära mig ett och annat. Vad det handlar om att överlåta och släppa kontrollen 100% och lita på Jesus. Vilket inte alltid är så lätt. Jag tror att vi kan ta lärdom av det som står i Andra Mosebok 23. Och från vers 29. Och det var när Israels folk skulle inta landet. Och Gud sa till dem, men jag ska inte driva undan dem, alltså de här folken där som hade fyllt sina synders mått och som skulle på Guds befallning drivas undan. Jag ska inte driva undan dem för dig på ett enda år, sa Gud. För att landet inte ska bli en ödemark där vilddjuren förökar sig och blir dig övermäktiga. Så småningom ska jag driva bort dem för dig. Tills du har förökat dig så att du kan inta landet till din arvedel. Och om vi tänker förökat sig här, att det handlar om andlig mognad, så kan vi se Guds nåd här. Ibland kanske vi vill bli färdiga på en gång. Vi vill bli klara och vi vill bli fullt heliga och helgade på alla sätt och vis. Vi vill, och det är väl gott och bra, men det fungerar inte så. I våra liv. Det fungerar inte så för någon. Och om det skulle ske på en gång, då är det väldigt lätt att köttet tar över. Och så blir vi stolta och högmodiga över våran stora framgång, va? Och våran godhet kanske, det är ju så. Och då kan vi på det sättet fastna i djävulens snara, som det står om, nämns om. Det där kan bli ett hinder för oss också om vi tror att vi måste bli färdiga. Gå, sa Gud till mig. Det var många år sedan. Och jag brukar ofta få erkänna att jag var trög i starten. Och varje gång som jag försökte dra mig undan så kunde jag vara beredd på att då kom det någon med ett profetiskt budskap eller tilltal som inte hade en aning om vad jag kämpar med inför Gud. Och så fick jag gång på gång det där. Gå, när Gud säger gå, du ska inte dra dig tillbaka. För Gud säger gå, han har öppnat, du ska gå, du ska tjäna honom. Och jag protesterade inför Gud den där gången och sa, men jag måste bli mer hel först. Jag måste bli mer så och så, jag kan inte än. Gå, säger Herren. Gå, sa han. Jag kommer att hela dig under vägen. Och så börjar jag inse när man läser, vi läser Nya testamentet, att lärjungarna var ju på inget sätt färdiga. De gjorde ju bort sig väldigt ibland, det är ju rent pinsamt. Eller hur? Och vi känner igen oss varenda en, vågar jag säga. För så är vi människor. Men i vår bräcklighet och med våra brister så vill Gud ändå använda oss var och en i sin tjänst. Och han tar bit för bit. Vi läste här, jag har förresten, korset, överlåtelse, reningsprocess. När vi har överlåtit och vi har överlåtit våra gåvor, det Gud har utrustat oss med var och en, när vi ger det i Guds hand, då kan han sedan använda oss för allt gott verk, som det står. Allt gjordes på Guds sätt och på Guds väg här i tabernaklet. Det fanns inget utrymme, ingen plats för mänskliga visioner eller visionerande eller idéer. Allt hade sitt ursprung hos Gud och därför var det gott och fullkomligt. Det står precis likadant i Zakaria 4 och 6, den kända versen när man skulle bygga upp templet igen. Som också en förebild på det andliga templet som vi är levande stenar i idag inför Jesu andra ankomst, inför hans återkomst. Och vi läser inte, genom någon människas kraft eller styrka ska det ske, säger Herren, utan genom min ande, Herren Sebaot. Nu citerar jag den gamla översättningen. Därför det står det mänsklig styrka och kraft, och det är precis vad det handlar om. Och det kan också översättas de här orden, styrka och kraft, chayil och koach på hebreiska, makt och armé, inte genom makt och armé, inte genom rikedom och välstånd, inte genom mänsklig förmåga eller tapperhet, mod eller dristighet, inte genom mänsklig kraft eller energi eller kapacitet, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Det här tror jag vi kan säga är grunden och mönsterbilden för allt Guds verk, det vi ser här. Och det är inte så komplicerat som vi tror, för det finns ett ord där det heter jag ska leda dem där det går bedjande fram. Och det räcker med det. Herre, ske din vilja, led mig du. Han kommer att göra det. Det är en bön efter hans vilja, och då vet vi, står det i Bibeln, att vi har bönesvar på den bönen. Grunden och mönsterbilden, det vi läste här. Kallad. Fylld. För att tänka ut och utföra det Gud har befallt. Det första var kallad. Kallad av Herren. Vi brukar säga, när Gud kallar, utrustar han också. Det är så sant. Mose kanske hade valt någon helt annan än Bezalel. Vi vet inte hur det såg ut för Mose, i Mose ögon. Han kanske inte alls kände till vad den här mannen hade för gåvor och utrustning. Men Gud säger, jag har kallat. Och hantverk i Guds verk utan den heliga ande, det blir döda gärningar. Då är det vi som är i fokus. Då brukar det heta, vad vill vi? Vad kan vi? Vad ska vi? När Gud öppnar en dörr, när han öppnar och kallar oss, då, när han kallar oss så öppnar han också, skulle jag säga. Om det inte öppnas så är det antingen inte tiden, eller också är det inte från Gud. För när han kallar, då är han också mäktig att öppna dörrar. Men ibland får vi vänta. Det kan ta åratal. Och det gjorde det också i Bibeln. där vi läser om för många av våra trosyskon där. Nådegåvor delas ut av den heliga ande som han vill, läser vi också. Det är inget man lär sig eller tar ut, bara tar åt sig och tar ut vad man vill. Det finns rörelser idag. Jag kan väl lämna namnet Bill Johnson, som vet alla vem jag talar om och vad jag talar om. Och det finns andra sammanhang liknande det. När man lär sig drömtydning och man lär sig profetera och man lär sig det ena och det andra. Det är inget man lär sig och tar sig. Det är den helige ande som delar ut. Annars är man väldigt farligt ute. Det står i 1 Korinthierbrevet 12 och 11. Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Och så vet vi också att det anden gör är alltid i harmoni med Bibeln. Det är aldrig utanför Guds ord. Och det förhärligar och upphöjer alltid Jesus Kristus. Ingen människa. Det är vad anden, den helige ande, gör. Och det är hans uppgift också i våra liv. Kalla då Gud. Och vi låter honom leda oss i det han har kallat oss till. Det andra var fylld. Jag har fyllt honom med min ande. Så Herren, jag har fyllt med min helige ande. Och hjälparen, den helige ande som förändrar oss, som utrustar oss, som ger oss kraft och inspiration, som vi är så beroende av och som gör det möjligt överhuvudtaget för oss att tjäna Gud. Det är den helige ande. I tabernaklet skulle man göra en smörjelseolja, en väldoftande smörjelse. Salva, som det också kan översättas. Av kryddor, de finaste kryddor. Och sen smorde man allt i tabernaklet. Och här ser vi också bilden på den smorde, Messias, Jesus, Kristus, som det betyder. Den smorde. Men i honom har vi del av smörjelsen, den helige andes olja. Och det är en väldoft som upphöjer och ärar Jesus. Och vi läser i 1 Johannes brev 2:20. Ni har en smörjelse från den helige och känner alla sanningen. Och när vi läser det Johannes skriver om där, så handlar det om att smörjelsen lär er vad som är sant. Och det beskyddar också från det som är orent. Det varnar och beskyddar från antikrists ande. Det är viktigt det för oss. Och det är den väldoften, förutom rökelsen som ju också var en väldoft i tabernaklet och som är bönerna, tillbedjan i våra liv. Men den här väldoften av den helige ande, det är den som gör att människor ibland säger, det är något speciellt med de där kristna. Eller någon kanske har sagt till dig, jag har hört det, jag skulle vilja ha det du har i din tro. Jag skulle vilja ha en tro som du. Då har den där väldoften av den helige ande liksom, ja, strålat fram eller känns i den andliga världen, så att säga. Så människor blir påverkade. Det är underbart. Kanske var det också så som en del av oss drogs till någon människa. Det är något särskilt där. Det var den helige andes väldoft som uppenbarar och ärar Jesus. Det tredje som jag nämnde var att tänka ut konstfulla verk och utföra alla slags konstfulla arbeten eller tjänster. Tänka ut och utföra. Ordet konstfulla betyder också en plan eller ett syfte. Och jag vill läsa vad Paulus skriver i andra Korinthierbrevet 3 och från vers 3. Det är uppenbart att ni är ett Kristusbrev som är ombesörjt av oss. Och skrivet inte med bläck utan med den levande Gudens ande. Inte på tavlor av sten utan på tavlor av kött. På människohjärtan. På våra hjärtan som nu är mjuka istället för stenhjärtat. Som vi läser om i Ezekiel. Jag byter stenhjärtat mot hjärta av kött. Ett känsligt formbart hjärta innebär det i Guds hand. Så fortsätter han i vers 4. En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus. Inte så, Hör här nu vad Paulus skriver. Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Vi kan inte tänka ut något på egen hand, skriver Paulus här. Han som var en brinnande apostel, som vi bara grips av att se den förebilden och vad Gud gjorde i hans liv och genom honom. Jag kan inte tänka ut, vi kan inte tänka ut någonting, säger han, med vårt förstånd. Allt kommer från Gud. Ändå finns det idag ganska många som tror att de kan tänka ut planer, färdiga koncept och arbeten. Och vi har ju nämnt ibland och varnat för bland annat Rick Warren. Purpose Driven Life. Purpose Driven eller Leva med mål och mening, som hans bok heter, som är väldigt populär. Syftesdriven, om man då översätter direkt från engelska. Det finns väldigt mycket att ta reda på om man vill på nätet. Och pröva själv av vad Rick Warren har sagt och vad han har skrivit. En del är bra naturligtvis. Men det finns allvarliga saker som faktiskt vi måste varna för. Det var en intervju av Larry King. Det var väl 2004 med Rick Warren. Jag säger bara ett par frågor här till Rick Warren. Vad är syftet med leva med mål och mening drivna liv? Eller purpose driven life? Och kan icke-kristna leva ett sådant? Rick Warren svarar. Jesusmodellen visar ett liv med mål och mening, och han undervisade andra hur man lever det. Det var arbetet som gav ära till Gud. Larry King frågar, betyder det att en jude, en muslim, agnostiker, en ateist kan dra nytta av denna bok? Rick Warren svarar, om det är det frågan gäller, ja visst, vem som helst kan dra nytta av den. Det som man tydligen ofta försvarar Rick Warren med, det är att en villolärare, en heretiker, är den som förnekar treenigheten. Och det har inte Rick Warren gjort. Och det är ju bra. Det är ju faktiskt en ganska bra poäng i det här. Att om man förnekar treenigheten, det är ju det centrala i evangeliet och i vår kristna tro. Så då är man en heretiker. Men man har ju avslöjat, trots att Rick Warren från början nekar till detta, men man har ju avslöjat, det finns ju bevisat och bilder och allt på nätet, att Rick Warren bland flera andra kända av de här pastorerna i Amerika har skrivit under ett dokument som säger att kristna och muslimer ber till samma Gud. Då har man förnekat treenigheten. Koranens Gud är inte samma som Bibelns Gud. Den som förnekar sonen med stort S har inte heller fadern, skriver Johannes i sitt första brev 2:23. Den som förnekar sonen, den han är, enligt Bibeln, enligt Guds ord, har inte heller fadern. Det är väldigt tydligt. Problemet med dessa purpose-driven modeller, det är att det leder inte människor till omvändelse och tro på Jesus Kristus. Det leder bara till en modell. Det är att Jesus är en modell att följa, oavsett religion. Det är allvarligt. Det här ingår ju i den sökarvänliga vägen, så att säga. Och på sista tiden har jag blivit väldigt bedrövad när jag ser på nära håll vad detta leder till. Vi har ju följt det här i många år. Det började ju på 90-talet och Jan och jag fick ju delvis egen erfarenhet av det här. På nära håll se inifrån vad som händer med människor när man tar in det här. Men hur förrädiskt detta är. Då ska man vara inkluderande. Man ska inte stöta bort människor. Det är ju bra, för vi ska visa på Guds kärlek. Men vi har ett budskap. Och det man gör är ju att man vill då inte stöta sig. Vilket innebär att man talar inte om korset. Man talar inte om synd och dom och skuld. Utan bara om kärlek. Kärlek, kärlek, skuld, belägg oss inte, tala inte om synd, säger den syndfulla människan som inte vill ha med Gud att göra och inte vill leva för honom. Och vad som händer, och vad som har hänt, och vad som flera ledare faktiskt har erkänt i Emerging Church-rörelsen bland annat, det är att vi ändrade på språket, och vi ändrade på vårt uttryckssätt, och det har ändrat budskapet. Och så ser vi vad som händer, för nu ska man bara tala om sig, man får inte tala om synd och skuld. Och ju mer man vänder sig mot det som är Guds evangelium, så blir konsekvensen av detta att det är antikrist och antikrist ande som påstås stå för kärlek, kärlek, kärlek. Allt är kärlek, bara vi älskar varandra, vi kan leva precis hur som helst. Hur som helst emot Guds ord, men kärlek ska vi ha, det är kärlek, säger man. Och Gud, Bibelns Gud, framställs som dömande och intolerant och så vidare. Det här händer med pastorer, det här händer med ledare, det här med kristna, med troende som går den vägen. Många av dem har vänt sig emot Bibelns Gud. Det här är ett avfall, det är vad Bibeln talar om avfall. För detta leder sedan till att man förvrider bibelordet så att det ska passa mina egna syften, mina egna tankar. Vad jag tycker och vad jag vill att Gud ska säga och vad detta ska betyda, det avgör jag. Så förvrider man bibelordet, och det är definitionen för laglöshet. Det är en definition för laglöshet. Dessutom tar in ekonomiska experter, världsliga ekonomiska experter och kända, världskända politiker. Man lär kristna ledare hur de ska leda. Men dessa personer är inte ens frälsta. De har inte Guds ande. Och jämför vi det här med Guds mönsterbild i Bibeln, i sitt ord, då blir det här någonting helt annat än vad Gud har sagt. Det här gjorde man i Korint. Det var därför Paulus skrev de här orden i första Korintherbrevet 1:18. Ty detta budskap om korset är en dårskap för de som blir förtappade eller går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet, jag ska göra de visas visdom om intet och de förståndigas förstånd ska jag slå ner. Varför? Därför att det är förakt för Gud. Det är förakt för Guds ord. Man ser inte, man blir förblindad. Man förvränger hela verkligheten. Man ser inte Guds godhet därför att man reser sig i förakt och i uppror och i stolthet mot Gud själv. I Jesaja 30:11, jag sa Guds folk, vik av från vägen, gå bort från stigen. Den urgamla stigen handlar det om. Låt oss slippa se Israels helige. Därför säger Israels helige, eftersom ni förkastar detta ord och förtröstar på våld och vrånghet och förlitar er på sådan, ska denna missgärning bli för er som ett fallfärdigt stycke på en hög mur som buktar ut mer och mer till dess muren plötsligt rämnar på ett ögonblick. Kommer alltså visa sig vad som är hållbart, vad som är Guds verk, vad som inte är det. Till slut kommer det att visa sig. Delar av dessa sökarvänliga megakyrkor har redan kollapsat och störtat och rasat ihop. Men det lär nog komma mer. Men då kanske man tänker våld och vrånghet. Ja, men våld, de här är ju liksom fredliga människor. Det är inga våldsmänniskor så att säga. Nej, men ordet, om man slår upp det hebreiska, då står det, betyder det så här, svek. De förlitar sig på svek. Att beröva personer på vad som är deras eller en orätt vinst. Är det inte det man gör när man undanhåller människor sanningen om Guds evangelium? En läkare som står inför en dödssjuk patient klappar naturligtvis inte på denna patientens huvud och säger det ordnar sig nog, ska du se. Om det finns hjälpmedel, om det finns botemedel. Vår himmelske överläkare, han talar om för oss, du är en syndare. Men det finns ett hjälpmedel, det finns botemedel, det finns frälsning. Det är det evangeliet handlar om. Vi behöver inte tänka ut, vi behöver söka Gud. Han visar oss och han vill leda oss. För att han vill inspirera oss och ge oss sina tankar som är så mycket högre än våra tankar som himlen över jorden, står det. Han vill göra det och han vill också ge oss kraft att utföra det arbete som han ger oss att utföra. Det fjärde var som jag har befallt dem. Som jag har befallt dem, säger Gud. Lydnad för Guds vilja. Och när vi älskar Jesus och ju mer vi lär känna honom, ju mer älskar vi honom och ju mer vi älskar honom, ju mer vill vi leva som han vill att vi ska leva. Ju mer vill vi tjäna honom, i förutberedda gärningar som han har förberett för oss. Och Guds vilja uppenbaras genom den helige ande och genom Guds ord till oss. Och det är viktigare att vi har Guds välsignelse över det vi gör än människors ära. Det är inte värt någonting i jämförelse. Det är Guds välsignelse vi ska söka.